av ärende 2, frågor. Vi börjar med frågorna till Jannike Hilding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och den första frågan är om angående likvärdig skolgång för elever med NPF från Marie Svensson, Vänsterpartiet.
Ja, tack för det. Jag tänkte också, Johanna har kommit så att hon är med på listan nu. Ja, bra. Ja. Först vill jag ju bara säga att jag tycker att det är väldigt bra att vi har en debatt om NPF och att vi lyfter upp de barnen på många sätt just nu i våran kommun. Så det tycker jag känns väldigt bra och hoppas att det kommer att leda till förbättringar. Men jag har ställt lite frågor runt detta. Och det handlar ju om att vilka åtgärder vi tar Krokoms kommun för att säkerställa att en likvärdig skolgång för elever med NPF. Och statistiken visar tydligt att Krokoms kommun tyvärr brister i att ge barn med NPF en likvärdig utbildning. Det finns statistik på att 36% av NPF-barnen som lämnar årskurs 9 utan gymnasiebehörighet. Den här statistiken är från, om det var från 22 tror jag. Och det finns även de som har underkända betyg i grundläggande ämnen. Och det här riskerar ju ett stort mänskligt lidande och ökade samhällskostnader. Med bakgrund av detta då, så har jag ställt 2 frågor. Vilken konkret plan har Krokoms kommun och barnutbildningsnämnden för att säkerställa att barn och unga med NPF får tillgång till det stöd de har rätt till i form av exempelvis specialpedagoger, mindre grupper och anpassade lärmiljöer? Och jag läser upp fråga 2 också på en gång. Om det är okej? Ja. Kommer kommunen att tillföra ökade resurser till skolorna för att möjliggöra de anpassningar och det stöd som krävs enligt skollagen?
Tack Marie för din fråga. Och som sagt, det är jätteaktuellt med det här nu genom att vi håller på och ingår ett samarbete med socialnämnden och har flera projekt på gång. Men första frågan där är väl utifrån tilldelade budgetramar för respektive skola så strävar samtliga rektorer för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar utifrån behov. Några exempel är insatser på resursspåret, FY9, specialpedagoger på alla skolenheter, särskilda undervisningsgrupper etc. Och den andra då, om vi kommer tillföra medel, och det tycker jag vi gör redan. Vi kommer ju permanenta de här TSI, Backa barnet, skolsociala teamet som har varit projektpengar innan. Det ska vi lägga in i budgeten nu och göra det stadigvarande. Och det kommer ge effekt för alla barn och elever som har behov, inkluderat då NPF.
Ja, tack. Förlåt.
Varsågod. Ja, nej, men det är jättebra att det görs saker och att det finns en plan på att man vill göra mer. Jag har en liten följdfråga och det är liksom de barnen nu som får anpassningar. Hur följer kommunen upp att barnen verkligen får de anpassningar de har rätt till?
Det ligger ju på barn- och elevhälsan. Jag kan tyvärr inte svara på det nu, men jag ska ta med mig den dit. Men jag är övertygad om att de har stenkoll.
Bra, vi kommer att följa upp det i barn- och utbildning.
Bra det.
Tack.
Tack så mycket. Då är nästa fråga också då till Jannike Hilding, ordförande barn- och utbildningsnämnden, angående rektorsituationen i vår kommun, från Karin Jonsson, Centerpartiet.
Tack ordförande. Ja, Jannike Hilding, jag har en fråga till dig som kopplar till rektorssituationen. Vi har ju haft den uppe på som tema här nu under en par år känns det som. Återigen så har vi i media kunnat läsa om rektorsbyte i vår kommun. Den här gången i Offerdal. Samtidigt så får vi signaler om att vi har ökad oro i skolor och vi har problem med att rekrytera lärare. Betydelsen av en stabil skolorganisation kan inte nog betonas. En trygg och bra lärmiljö med kompetenta pedagoger är A och O om eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Och då frågar jag dig, Jannike Hilding, som är ansvarig för den här verksamheten. Hur många rektorer har slutat i kommunen under de senaste 2 åren, 2023 och 2024? Hur är det? Har vi idag fasta rektorer på alla tjänster? Och hur är det med lärarbehörigheten? Hur stor är andelen behöriga lärare i Krokoms kommun nu?
Tack för din fråga, Karin. Och det här är ett nationellt problem, kan jag säga. Det är ju inte bara Krokom, men vi läste nyss att det var även i Östersund. Det är 9 stycken rektorer som har slutat under 23 och 24, inklusive förskolan då. Vi har ju massa sådana också. Det är en rektor som inte har en fast tjänst, och det är ju då Kaxås och F6 uppe i Änge. Och där har vi en vikarie som är stadigvarande, var i höstas också, så att han känner båda skolorna. Vi har inga siffror för lärare för 2024 än, det kommer här senare i vår. Men för 23 var det 83,7% med pedagogisk examen och 63,2% med lärarlegitimation.
Okej, det var ju lite överraskande att vi inte vet hur stor andel behöriga lärare vi har.
Men, de har ju inte kommit från Skolverket än. De kommer nu senare i vår för 2024.
Men jag tänker att de är anställda hos oss. Men om vi bortser från det, jag hade en följdfråga som kopplat till antal rektorer. Hur många rektorer har vi totalt sett? Om 9 har slutat senaste 2 åren, hur många är våra rektorer?
Det ska jag inte svara på rak arm. Jag ska räkna.
Okay.
Jag har papper på det, men jag har inte...
Tack.
Vi har ju 17 förskolor, men det är inte 17 rektorer där till exempel, utan det är flera som har flera enheter, och även skolorna så är det. Men jag ska räkna hur många vi har.
Ja, du får gärna räkna hur många behöriga lärare vi har också. Kan jag ta det samtidigt?
Det kan jag ta när jag får från Skolverket.
Tack, tack.
Tack för svar.
Tack, tack. Då har vi nästa fråga också till Jannike Hilding, ordförande barn- och utbildningsnämnden, angående förskolenkät från Mats Mattiasson, Centerpartiet.
Ja, tack ordförande, och höra radiolyssnare. Fråga till Jannike. En fråga om förskoleenkät i Offerdal. Vårdnadshavare i Offerdal har nyligen fått enkäten Inventering kö, där man ska svara på om man önskar Landens förskola för något av nuvarande önskemål. Det är 3 frågor här. Planerar styret att återöppna Landön om tillräckligt många vårdnadshavare önskar det? Är det okej att tala? Hur många barn i Tulleråsens förskola är Tulleråsens förskola anpassad för? Och hur många barn är idag inskrivna på Tulleråsens förskola?
Tack Mats för din fråga. Den rullar på Landön fortfarande. Snart ett år. Men om vi kommer öppna den, det är ingen fråga jag tänker svara på här idag. Det vet vi inte. Som sagt, det ligger en enkät ute nu. Vi får se vad intresset är. Det vi ser är att det inte kommer födas någon barn i det området. Men jag svarar, jag vet inte på den. Tulleråsens förskola, den är anpassad för 22 barn, men vi har tidvis haft så många som 24 barn inskrivna. Brandföreskrifterna godkänner upp till 24 barn. Idealet brukar sägas vara 17 barn, men det beror på stor del på barngruppens sammansättning och behov. Rektor gör bedömning år från år. Och där kan jag väl också säga då att Tulleråsen är ju ingen vanlig byggd förskola, så att man kan säga att det är 1,5 avdelning på den. Det sa vi även då under landöntiden här. Idag är det 22 stycken inskrivna, varav 5 kommer gå till skolan till hösten.
Jag har bara en kompletterande fråga, och det är: varför skickades inte enkäten ut till hela Offerdalsområdet, och framförallt varför gjorde man den inte innan nedläggningen av Landens förskola?
Det får du fråga tjänstemännen om. Jag var inte beblandad i det här med Tulleråsen med enkäten. Det var ingen direktiv från oss. Och vad var det första du frågade om?
Det var just att den inte skickades ut till alla.
Nej, den till de som upptagningsområdet, till de som i så fall är intresserade av land, alltså som bor i landens upptagningsområde. Mm. Annars så skulle vi kunna skicka enkäter lite hur som helst. För vissa väljer ju andra förskolor, så är det ju.
Ja, jag bara funderar för att de som hade barn på landets förskola har inte fått enkäten alla.
Nej, och om du menar de barn, två barn som då går i Föllinge har ju då sagt, ja men de sa redan i höstas, vi vill inte ha någonting med landen att göra längre. Nu är vi klar med landen, vi trivs jättebra i Föllinge. Så det var en från dem, respekt mot dem.
Då tackar vi där.
Tack.
Då går vi över till frågor till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi börjar med fråga från Maria Svensson, Vänsterpartiet, angående Krokom som peppkommun.
Tack så mycket. Ja, jag har en fråga runt peppkommun. Och Krokoms kommun har ju sedan flera år tillbaka varit med i det här att vara en peppkommun, vilket innebär att vi ingår i ett långsiktigt samarbete med Generation Pepp. Generation Pepp är en nationell satsning som arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och motivation att leva ett aktivt och hälsosamt liv med fokus på rörelse och bra matvanor. Och vi ser väldigt positivt på detta från Vänsterpartiet. Vi tycker att det är en jättebra satsning. Att tidigt lägga grunden för goda levnadsvanor är avgörande både för individens hälsa och för att minska den ojämlika hälsa vi ser växer fram i vårt samhälle. Med bakgrund av detta så ställer jag denna fråga till Maria Jakobsson, KSO. Hur ser nuläget ut för Krokoms arbete som peppkommun? Och vilka planer finns framåt för att vidareutveckla och stärka det hälsofrämjande arbetet för barn och unga i vår kommun?
Varsågod.
Tack. Tack för frågan, Marie. Det är jätteroligt att vi är med i PEP. Allt som vi kan vara med i för att öka saker som stimulerar och främjar barns och ungas hälsa är ju fantastiskt bra. Nu har jag ett ganska långt svar. Men vi kommer ju lägga upp det i assistenten såklart. Men arbetet för att verkligen stärka ungas och barns hälsa, det hänger ju väldigt tätt ihop med PEP kommun. Och vi har ju uppgraderat det till PEP 2.0. Och i kommunen då så finns det en liten arbetsgrupp på 8 personer som arbetar just med det projektet. Och det är representanter från kultur och fritid, ungdom, plan, trafik, elevhälsan och kostenheten. Så de jobbar liksom lite mer fokuserat med det här. Och sen så finns det ju då också övergripande temaområden som är över inte bara de 8 personerna utan ute i nämnderna. Och det är bland annat skolbaserade och förskolebaserade program, aktiv transport, hälsofrämjande matmiljöer, barnrättsperspektivet, barns rätt till hälsa, hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering, hälsofrämjande hälso- och sjukvård och idrott och fritidsaktiviteter för alla. Det är liksom under det paraplyet PEP kommun som man har varit ut de här områdena att satsa eller jobba lite extra med, ska jag säga. Sen har man andra aktiviteter som på olika sätt tas med olika initiativ. Och på Kvarnbacksskolan så har man ett projekt med Rädda Barnen som handlar om delaktighet, organisering, inkludering och trygghet. I samverkan med SISU så har vi skol-IF på flera skolor. Och jag tror det är flera på gång också. Och på flera skolor så arbetar man aktivt med rörelsepauser i utbildningsdelen. Man arbetar med att förbättra matmiljö och akustik. Och på sikt så ska man komma igång med smakprovning. Man jobbar med säkra passager vid skolor för att öka säkerhet och hur det ser ut kring transporter. Det som vi har fattat beslut om och som Jannike var inne på här förut, som vi vill lägga in i ordinarie budget, det är föräldraskapsstödet och utbildningarna via det. Det ger ju förutsättningar för barns hälsa genom att utbilda föräldrar och stödja dem i sitt föräldraskap. Och sen arbetar vi med barnkonsekvensanalyser. Andra arbeten som också hänger ihop med det här, det är ju då en ny strategi för psykisk hälsa. Det handlar om livet. Det är statsbidrag kopplat till de aktiviteterna och insatserna för att motverka ungas psykiska ohälsa. Vi håller på med omställningen till nya socialtjänstlagen som ju också kommer att omfatta mycket som berör barn. Det som ordförande i barnutbildningsnämnden var inne på tidigare här, också tidigare samordnade insatser mellan barnutbildningsnämnden och socialnämnden. Och det som jag sa förut, Backa barnet-projektet, handlar också om stödjande för barn och ungas hälsa. Och sen är det ju såklart, så tar vi ju del av analysarbetet på folkhälso, alltså på folkhälsosäta och från regionala och nationella nivåer. Och sen är det väldigt mycket aktiviteter från föreningsliv och kulturskolan som både har påbörjats och som kommer att utvecklas. Tack.
Varsågod.
Ja, men tack. Och tack för svaret, Maria. Det är jättebra att det är mycket som händer i vår kommun. Jag har lite funderingar. Hur utvärderas det här arbetet? Att vi är en PEP-kommun. Och sen undrar jag också, hur når det ut till hela vår kommun? Vi är en geografiskt stor kommun. Har alla barn möjlighet att ta del av att vi är en PEP-kommun?
Och som jag sa här inledningsvis, eller i starten på, så är det ju lite olika. Vissa saker är generella för hela kommunen, och det jobbar ju den här 8-gruppen med, eller vad vi ska kalla den, som kommer ifrån olika förvaltningar. Och det är ju deras uppgift att bära tillbaka och säkerställa. Sen finns det ju uppföljningskrav på att vara PEP-kommun. Och den rapporten tror jag vi fick innan vi fattade beslut om att gå in i den nya 2.0. Om jag minns rätt så pratade Louise om det. Sen så är det också till viss del, jag menar skol-IF och så, det måste ju finnas någon mottagare där som vill starta upp. Så det är ju också lite olika såklart. Olika på om det finns personer som förstår och brinner för det. Så det är lite olika, men med den här 8-gruppen så är det ju meningen att det ska gå ut till alla enheter, men kanske med lite olika omfattning. Rörelse i skolan är ju något som alla kan göra.
Då tackar jag så mycket.
Tack så mycket. Då är nästa fråga också till Maria Jakobsson angående översiktsplan från Karin Jonsson, Centerpartiet.
Tack, ordförande. Kommunfullmäktige beslutade år 2021 att kommunens översiktsplan ska revideras. Det här är viktigt för kommunen. Vi måste veta vad vi vill med den geografiska ytan. Det är ett krav som ställs på oss att den här finns och är uppdaterad. 2021 var det, och pengar har i omgångar anslagits till arbetet. Det vi beslutade då oktober 2021 var att kommunfullmäktige beslutade att kommunens översiktsplan ska revideras. Kommunfullmäktige beslutar att det tillsätts en politisk styrgrupp där samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår. Och kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan och projektorganisation samt tidplan för revideringsprocessen. Det har nu gått 3,5 år. Under den här tiden har vi också fått tagit fram en konsekvensplan som vi fattade beslut om här under förra året. Eftersom den här planen inte var på plats så la man tid och pengar på att göra en nödplan som krävdes för att vi inte ska få kritik från länsstyrelsen. Det har gjorts ett antal insatser och det har hållits många möten, men ännu finns ingen plan på bordet. Och då är min fråga till dig, hur ser nu planen för översiktsplanarbetet ut framåt? Och när förväntas kommunens översiktsplan vara klar?
Varsågod.
Tack för frågan, Karin. Ja, den 28 augusti 2024 så antog vi den föreslagna planen i kommunstyrelsen. För er som undrar exakt hur den såg ut så finns den att hämta ifrån protokollet från det mötet som ju ligger på diariet, antar jag. Sara, jag tittar på dig. Vi har under hösten då haft en workshop där många deltog ifrån de, det var både gruppledarna och från kommunstyrelsen. Vi var på Q8 där vi hade intressanta diskussioner om hur vi tänker runt det här materialet som är framtaget under flera år ifrån förvaltning och som också partierna har varit med. Ni kommer ihåg att vi skickade in en remiss jul, precis före jul 2023 var det väl. Allt det arbetet var ju en sammanläggning av på den här workshopen som vi hade i höstas. Och den tidplanen då, nu har jag gjort ett litet utklipp ur den tidplanen för er eftersom det verkar ju som att vi behövde påminna om det. Och där står det då, har jag tagit bort det som vi redan har gjort i den planen som vi fattade beslut om den 28 augusti. Och det ser ut så här då på det som är nu, att under våren så kommer det ju vara de här info- och avstämningsmötena i partierna inför beslut, som vi sa då. Beslut i kommunstyrelsen ska skickas för samråd och sen är det samråd och utställning under våren som pågår i cirka 2 månader, alltså det vi är, ska göra enligt lag oavsett vad vi gör för planer. Och sen så kommer det att bli beslut i kommunstyrelsen, ordinarie gång med granskning och alla de delarna. Och sen så kommer det ju då till slutligt beslut i våra organisationer. Och det här planen är satt, de här sakerna ska hända under våren 2025. Sen kommer nog tidsplanen att bli något förskjuten eftersom den person som var ansvarig för det här slutade i augusti och en ny tjänsteperson anställdes här för några veckor sedan, eller nej, precis före jul. Så att den måste ju också sättas in i arbetet och allt material. Men vi har tycker att det har att det är på rull betydligt bättre än vad det har varit under de senaste 3,5 åren.
Bara så jag förstår dig, jag kanske missförstod. Översiktsplanen ska ju lyftas hit till kommunfullmäktige. Det är ju här översiktsplanen ska antas någon gång.
Jag sa det.
Okej, okay, då missförstod jag dig. Och när trodde du att det skulle kunna vara?
Ja, enligt den planen vi tog 28 augusti i kommunstyrelsen så ska den här processen som vi nu har kvar med sammanställning och remisser i partierna och utställning och det ske under våren och försommaren 2025. Sen själva beslutet har vi inte skrivit in, men det beror ju helt på hur de där samrådsprocesserna, utställningsprocesserna, det handlar ju om, de har ju sina lagstadgade tider. Så det beror ju på, man kan inte räkna exakt när det händer, men utifrån den planen då.
Bra, tack för det. Då förväntar vi oss att det blir lite möten och träffar framåt nu mot sommaren. Tack för frågsvar.
Tack.
Tack så mycket. Tack Maria. Sen har vi en fråga till Carl-Johan Winblad. Han är inte här så den frågan får vi flytta på. Och vi har även en fråga till Carl-Oskar Fransson. Han är inte här så den får vi också flytta fram.
Ursäkta. Jag har en fråga till.
Var en fråga till?
Ingrid Zachrissons fråga.
Ja, men förlåt. Ja, men då så, förlåt.
Det är därför jag står kvar.
Ja. Då är det en fråga till Maria Jakobsson angående utvecklingsinsats från Ingrid Zachrisson, Centerpartiet. Ber om ursäkt.
Ja. Tack för ordet. Det här kanske är en väldigt intern fråga och kanske inte är egentligen så mycket en fråga här, men jag har en fråga. Vi i presidierna och en del andra blev inbjudna här under tidigare här i vinter om att delta i intervjuer. Och det rörde sig om en utvecklingsinsats enligt informationen om hur politiker och tjänstemän ser på samarbetet. Och utifrån den informationen som gavs ska en analys och rapport utmynna i utbildningsinsatser. Och eftersom jag har varit med i en sån intervju så jag har lite svårt att sätta de frågor som vi ställde, som ställdes under intervjun i relation till det här allmänna syftet då, som är att stärka både förtroendevalda och tjänstepersoner i sina roller och naturligtvis även i det viktiga samspelet däremellan. Och jag undrar därför mer konkret, vad är det för problem eller frågeställning som ligger i grunden för det här konsultuppdraget? Och också hur, vilka mål är det som det ska uppnå?
Varsågod.
Tack för frågan. Ja, jag ska börja med att säga att när majoritetspartierna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ingick eller bildade majoritet 1 januari 2023 i kommunen, då hade vi som en av våra punkter att vi ville öka kommunens professionalism, förståelsen för roller och ökad tillgänglighet för invånarna som ska utvecklas. Och en del av det gör vi nu via det här projektet. Vi avsatte projektmedel för 2024 för olika saker som vi tyckte var viktigt att arbeta med. Och då tyckte vi det passade väldigt bra att använda en del av dem till att göra utbildningsinsatser för alla egentligen. I själva upplägget i den upphandlade konsultfirman, eller vad vi ska kalla dem. Det är en firma eller ett företag som har jobbat med utbildning i offentlig sektor i ungefär 20 år. Så att de har mycket erfarenheter av det arbetet. Och då utsåg vi ungefär 40 tjänstepersoner och politiker. Och vi valde, ja, om vi nu då ska vara så interna här, så valde vi då ordförande och andre vice ordförande i nämnder och styrelser för att täcka in oppositionen. Vi tycker också att man har ju en annan roll som ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser som inte bara handlar om opposition. Så därför tyckte vi det var viktigt att få med alla delarna i det. Och sen är det då olika chefstjänstepersoner som har varit med i det här intervjuunderlaget. Det ska då sen sammanställas och redovisas per nämnd och styrelse en halv dag under kommande månaderna. Det är ju deras sammanställning av intervjufrågorna och svaren och olika delar. Där de kommer att beskriva hur de ser på vad som skulle behöva utvecklas helt enkelt. Och efter det så kommer de då att ge förslag på utbildningsinsatser. Det kan ju se olika ut. Det kan ju vara så att man uppfattar det som att någon nämnd kanske har väldigt mycket lagstadgat som man behöver ha en extra utbildning i de delarna. Eller, ja, det kan ju, vi får se vad det blir helt enkelt. Och när det gäller själva din fråga om hur du inte kunde se att frågorna ledde fram till det som var tänkt, så kan jag inte svara på det. Därför att för det första ska vi väl inte lämna ut vad du har svarat eller inte svarat. För det är inte det som är meningen. Det kommer inte att vara utpekat vilka som har svarat vad. Utan det kommer ju vara en sammanställning av alla nämnders och ledamöters svar. För att annars så skulle man ju inte kunna ha den här intervjun om man inte kände sig trygg med att det var... Det är inte personen det handlar om, utan det är en samlad bild av vad kommunen behöver. Och därför så kan jag inte svara på den frågan, för det har jag ingen aning om. Jag har inte samma bild som dig, att jag inte kände att det var så. Men man har olika uppfattning. Målet är ju att utveckla kommunen framåt för att ge bättre service till invånarna och bättre kunskap och förståelse om våra roller som tjänstepersoner och som politiker och förtroendevalda. Och det är helt enkelt det som är syftet med det, att vi ska bli bättre. Och vi tror att om vi blir bättre emellan oss så kommer det att bli bättre för de vi ska serva när det gäller medborgare och övriga parter som vi har någonting med att göra. Och vi har ju flera sådana här utvecklingsprojekt. För det är ju någon av kritiken som har kommit bland annat ifrån revisorerna är ju att vi har för dåliga processer, vi har för dålig uppföljning och vi har för dålig dokumentation. Och det behöver vi ju dels en tjänsteorganisation som har möjlighet att göra allt det här. Och då behöver vi ju titta på hur vi prioriterar medel för det. Och sen så har vi ju då också tagit några andra projektbeslut, bland annat processkartläggning, för att öka det här. För att det är också bra för invånarna att vi vet vart vi har sakerna och hur vi har beslutat dem och man kan följa det. Så att det här är en del i ett paket att vi helt enkelt ska bli en bättre kommun.
Mm. Tack för det. Jag tyckte du klargjorde faktiskt en hel del utifrån alltså hur det här materialet ska användas. Men då förstår jag att det som är syftet med det här, det är också att vi till exempel, jag också ska då bli, att vi ska bli mer professionella som politiker.
Ja, förståelsen för varandras roller, framförallt mellan tjänstemän och politiker och i övrigt. Men också att vi ska bli bättre på att ta vårt ansvar i nämnder och styrelser att se till att saker blir dokumenterade, att vi följer upp och sådana saker. Det är liksom ett jättestort paket. Mm. Och det har ju funnits påpekande och brister om det i ganska många år att vi inte gör allt det vi borde. Och allt kan man inte göra på en gång, men någonstans får vi börja. Mm.
Ja, det är jättebra att vi kan ta mer ansvar i nämnderna. Tack.
Tack.
Tack så mycket. Som sagt, Carl-Johan Winblad och Karl-Oskar Franssons frågor får vi ta nästa gång.